Jag ska läsa ur Markus evangeliet 14:66 till 15:20, även 15:33 till 39. Medan Petrus befann sig nere på gården kom en av överste prästernas tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sade: du var också med den där Jesus från Nasaret. Men han nekade: jag vet inte vad du talar om och begriper det inte. Sedan gick han ut på den yttre gården, då gultuppen. Tjänsteflickan såg honom och hon sade också till den som stod i närheten: han är den. Men Petrus nekade igen. Efter en kort stund sade också det som stod där till Petrus: visst är du en av dem, du är ju Galilé. Men han förbannade och svor: jag känner inte den mannen som ni talar om. Strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom: innan tuppen hinner gala två gånger skall du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Redan tidigt på morgonen fattade översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus. Pilatus frågade honom: är du judarnas konung? Jesus svarade: du säger det själv. Och överste prästerna anklagade honom häftigt. Pilatus frågade honom nytt: svarar du ingenting? Du hör hur mycket de anklagar dig. Men Jesus svarade inte längre. Och det förvånade Pilatus. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, en som väntade, en som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och begärde att få vad han brukade bevilja dem, svarade Pilatus: vill ni att jag ska frige judarnas konung? Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att begära att han istället skulle frige Barabbas. Pilatus frågade dem en gång: vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas konung? Det skrek: korsfäst honom. Pilatus frågade dem: vad har han då gjort för något ont? Men det skrek ännu högre: korsfäst honom. Och då Pilatus ville göra folket till viljes frigav han Barabbas. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde nu in Jesus på gården, det vill säga residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekrona och satte den på honom. Sedan hälsade på honom: leve judarnas konung! Och det slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder. Sedan förde ut honom för att korsfästas. I sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sade, hör, han ropar på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättiksvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade, låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han, den mannen var verkligen Guds son.
Ja, vi har ju vandrat den här sommaren genom Markus evangelium. Och vi har målat upp vem Jesus är mer och mer utifrån de texterna. Och då hamnar vi ju i passionsberättelsen förr eller senare. Och det var ju det som vi hörde här i texterna som Victoria läste. Det här är ju då skildringen av Jesus sista timmar i livet. Och kanske är vi vana vid att läsa de här texterna vid påsk. Och det ska vi göra. Men de här är ju aktuella och viktiga. De är ju året runt. Varje dag så är det här högaktuellt. Och idag ska vi utgå från de här tre männen. Om ni funderar på det. Hur ska hon få ihop någonting utifrån all denna texten? Så är det de här tre männen som vi ska prata om. Vi har Petrus, vi har Pilatus och vi har en officer som vi inte vet vad han heter. Petrus, han var ju en lärjunge till Jesus. Han levde nära honom i 3 år. Han såg honom göra mirakler, han såg honom gå på vatten. Han såg honom till och med förhärligas uppe på berget och liksom lysa av gudomlighet. Han hade blivit undervisad och han var ivrig för Jesus. Men när det väl gällde i hårt läge så tappade han det. Och hans svaghet blir väldigt tydlig när man ser det här, när han förnekar Jesus. Därför att det står i så stark kontrast med Jesus styrka när han står fast ända in till döden. Petrus ljög ju om vem han själv var. Nej, men jag är inte den av dem. Jag känner inte honom. Och det var liksom samtidigt när man kan se i Jesus evangelium när Jesus för första gången tydligt säger vem han är. Överste prästen frågar honom, är du Messias, den välsignades son? Och Jesus svarar, jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Det är ju en väldig kontrast här. För när Jesus liksom för första gången på riktigt proklamerar vem han är, så sitter Petrus utanför och förnekar både Jesus och sig själv. Han som var Petrus, klippan, han gick tillbaka och blev Simon. Som inte pallade trycket. Det han trodde var hans sanna jag. Det han hade liksom deklarerat för Jesus innan. Att jag går i döden för dig Jesus. Det vet du, du kan lita på mig. Det visade sig vara som ett torrt löv för vinden som bara blåste bort. Petrus, han mötte Jesus. Men han stod inte pall. Sen har vi den andra mannen, ståtlige. Som Pontius Pilatus hette han. Han var romersk prefekt år 26-36 efter Kristus. Det var över Judén, Samarien och Idumeen. Och det innebär att han var den romerska kejsarens förlängda armar. Han var ju nästan kejsaren själv på den här platsen. Vanligtvis satt man som sån i 3 år, men Pilatus, han var kvar i 10 år. Han skulle alltså hålla ordning, han skulle värna Roms intressen, han skulle se till att skatten blev betald. Han hade makt att fälla dödsdomar. Det är där han kommer in i berättelsen. I historien så är Pilatus känd för sin grymhet och sin kompromisslöshet. Och han var en sån som hellre fällde än friade. Och till slut så sägs det att han blev avsatt på grund av sin grymhet. Och därför så är det de som läser de här texterna som tänker att det här kan ju inte stämma. Den här grymma Pilatus kan ju inte agera på det här sättet. Det verkar som att han på något sätt försöker rädda Jesus. Kommer med det här förslaget att vi kanske kan frige Barabbas istället och låter folket vara med och bestämma. Det liksom klingar inte med den historiebeskrivningen av Pilatus. Men jag tror att oavsett så påverkar det här mötet med Jesus honom. Han som kanske annars var så säker och liksom hård visste inte riktigt hur han skulle hantera den här mannen. Jesus anklagas av judarna för att göra sig ett med Gud, och det var ingenting som Pilatus brydde sig om att döma någon till döden för. Men däremot när han frågar Jesus om han är judarnas konung så svarar ju inte Jesus nekande till det. Och det är då som han blir ett hot mot Rom. Det är då han liksom gör någonting som är tillräckligt illa för att bli dömd till döden. Men så låter Pilatus folket bestämma så att han någonstans slipper ha skulden till det här. Han hade kunnat sätta stopp för det hela. Men han blir någonstans ett verktyg i den här berättelsen till det som behövde hända. Och han godkänner dödsdomen. Så man kan säga att han möter Jesus. Någonstans så blir han berörd. Men han låter det gå förbi honom. Sen har vi den tredje mannen vi möter i den här berättelsen. Eller i de här texterna som vi läste nu. Han var officer. Förmodligen hade han varit med och misshandlat Jesus redan här från början. Och här handlar ju misshandeln mycket om att håna Jesus just för att han inte hade nekat till att vara judarnas konung. Så är det ju det de spelar på. De gör den här törnekronan, trycker ner på hans huvud. De sätter den här manteln över honom och liksom hånar honom, spottar på honom och liksom, ja, förnedrar honom utifrån det här anspråket som han har gjort. Men jag tänker att han måste ändå upplevt här på vägen någonstans att det här är ju ingen vanlig brottsling. Den här killen, han spottar inte tillbaka eller liksom gör motstånd. Och sen när han väl ser Jesus dö, då har det varit mörkt i 3 timmar fast det var mitt på dagen. Och plötsligt börjar allt skaka och förlåten i templet går mitt i tu. Och han som nyss slog, nyss stod där och skrattade. Han som säkert bara utfärde en avrättning av många. Det här var säkert en vanlig dag i hans liv. Han kan inte annat än att vittna om att den här mannen måste ha varit Guds son. För det står ju så här, när officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, så sa han, den mannen var verkligen Guds son. Så han möter Jesus och till slut bekänner han någon typ av tro på honom. Fast han bara för en stund sen så ut som en av dem som föraktade honom allra mest. De här 3 männen, de möter samma Kristus. Det är samma kille som de möter. Och de kommer från väldigt olika håll och status. Men deras reaktioner i den här väldigt spända tiden, de här väldigt speciella timmarna, är väldigt olika. Och jag tänker att vi kan också möta Jesus, få honom presenterad inför oss, som vi nu kanske har fått en hel sommar här. Och vi kan tycka oss att ha fått möta honom utifrån de här texterna och se mer av vem han är. Och det kan göra väldigt olika saker med oss. För jag får uppfattningen om att de här tre männen, alla tre, blir på något sätt påverkade av det här mötet. De blir på något sätt berörda. Och jag tror att få människor möter Jesus och går därifrån helt oberörda. Men frågan är, vad gör man med det? Petrus vet vi blir sen upprättad. Vi vet att han återblev Petrus klippan. Men här i berättelsen, där och då, stämde inte hans bild av vem han var. Och hans tro på sig själv som en stabil kille visade sig inte vara så stabilt, utan i hårt läge så kunde han inte stå fast. Och jag tänker på den här liknelsen som Jesus predikar ur eller undervisar ur i Matteus 13 om såningsmannen. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll i stenig mark. Det hade inte mycket mylla. Så det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. I Petrus, trots att han har gått den här treåriga Jesusskolan, så har inte ordet riktigt hamnat i den där goda, djupa jorden där rötterna får tränga så där djupt. Utan kanske är det som när de här fröna, när de landar i den steniga jorden. Han har tagit emot det, det har fått växa, det har hänt något i hans liv, men det står inte pall. När solen svedde eller när orkanen kom eller när det blåste runt omkring, så klarar inte den plantan motståndet. Och det gjorde inte heller Petrus. Pilatus, han var troligen inte så mottaglig för Jesus. Jag tror att han liksom var mer fokuserad på sin egen makt och sitt eget anspråk och erkännande. Och jag tror att det var väldigt provocerande för honom. För i Johannes evangelium så står det att han frågar Jesus så här: vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Men Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte fått den från ovan. För människa som liksom där den här makten är så viktig, så tror jag att en simpel snickare från Galileen säger: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade gett sig från ovan. Är väldigt provocerande. Kanske tog han emot Jesus som i den här liknelsen med de här kornen som föll på vägen. Han mötte honom, de var där, det är samma korn, det är samma livskraft. Men fåglarna åt upp det direkt, där han knappt landa. Man låter det gå förbi. Sen har vi den här officeren då. Som mötet med Jesus faktiskt gör något med. Mig vetligen så har vi inga bibeltexter som beskriver och förklarar vad hände med den här killen sen. Det hade jag velat veta. Hur såg resten av hans liv ut? Fick han de här djupa rötterna? Började han sen bli en av efterföljarna till Jesus? Han fattade ju ändå någonting där när han står vid korset och när han ser Jesus. Vi vet inte. Men jag vill tro att hans hjärta hade den här goda jordmånen. Man kan liksom, där hans ord, mötet med Jesus, liksom skapar de här rötterna. Och han fick bära frukt. Och jag tänker bara att den här berättelsen finns med. Det betyder ju att att berättelsen om den här officeren, det har liksom traderats vidare. Det har berättats. Lärjungarna måste varit medvetna om det. Och sen skrev Markus ner det. Tänker att de ändå säkert mötte den här mannen och tog upp honom i församlingen. Men det är inget jag vågar säga är fakta. Det är tre olika män som möter samma Jesus i samma tid i slutskedet av hans liv. Som ger tre vitt skilda reaktioner. Du och jag, vi har möjlighet att varje dag möta den uppståndne, kärleksfulla Jesus. Han som inte gjorde motstånd, utan som vi kan se i de här texterna, bara lät det ske. Han hade kunnat argumentera för sin sak. Han hade kunnat som Petrus förneka, nej det var inte jag, ni har tagit fel kille, det var inte jag. Han hade kunnat strunta i det här uppdraget och låta det gå förbi. Men det gjorde han inte. För det var för dig och mig som han gjorde det här. Det var för att vi skulle få liv. Och det var för att vi skulle kunna bli upprättade och fria. Vårt förflutna med Jesus ser olika ut. En del av oss har kanske som Petrus känt Jesus länge och har en relation med honom. En del har kanske som Pilatus haft annat för ögonen. Sin egen karriär och självförverkligande. En del kanske är mer som officeren, har föraktat honom, har förnedrat honom. Absolut inte känt honom personligen. Det finns såklart fler scenarier än dessa, men oavsett vilken historia som vi har med Jesus så tänker jag att han idag står här framför dig och mig. Och han säger precis som i Uppenbarelseboken 3, se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jag ser den här bilden framför mig. Jag vet inte, har ni sett de här gamla tavlorna och bilderna? När han står där fin med sin käpp utanför en dörr. Men han står där och väntar. Men han öppnar inte dörren själv. Utan det står att han knackar. Och väntar på att den som är där inne ska öppna dörren. Vi har följt den här predikoserien i sommar och vi har fått se mer om vem Jesus är. Och nu står han här framför dig och mig. Vad har mitt hjärta för jordmån? Vad har ditt hjärta för jordmån? Hur kan hans närvaro få slå rot och bära rik frukt i mitt liv? Och inte bli bara så där ytligt och inte kunna stå pall. Han står där vid dörren och väntar på att du och jag ska öppna. Han tränger sig inte på. Vi har olika ryggsäck, precis som dessa tre män. Vi reagerar olika, precis som dessa tre män. Men min bön är att Jesu närvaro i ditt och mitt liv ska påverka oss. Så att vi öppnar dörren. Och inte annat än kan bekänna att den där mannen, han är. Han måste vara Guds son. Amen. Herre, jag tackar dig, Fader, för att du är här. Jag tackar Jesus för att vi får tro på dig. Jag tackar Jesus för att vi får tillhöra dig och få vara dina barn, Herre. Men Herre, det finns så mycket annat som kan liksom komma i vägen, Herre. Det finns så mycket av oro. Det finns så mycket av rädsla. Det finns så mycket av fokus på oss själva och vår egen karriär eller makt, Herre. Det finns så mycket annat som kan liksom påverka vår väg med dig, Herre. Men Gud, jag ber dig att vi ska få ha ett öppet hjärta för dig, Gud. Påverka, Herre Jesus, och gör ditt verk i mitt hjärta, Fader. Påverka och gör ditt verk i var och ens hjärta, Herre, som är öppet för dig. Var och en som har en jordmån som liksom bara vill ta emot det där fröet, vill bara ta emot, även om vi har gjort det miljoner gånger, eller om vi kanske aldrig har gjort det. Så kan vi här idag, denna gudstjänst, få återigen öppna oss för dig, Herre. Jesus Kristus, jag prisar dig för det. Tack för att vi för att vi får komma till dig. Tack för att vi får tillhöra dig. Och tack för att vi får lära av de här texterna vem du är. Och att du står här vid dörren och knackar på.